Sverige har öppnat upp. Människor som har jobbat hemma är på plats igen. Vi kan gå på bio och äta middag hos varandra. Men vad är det för samhälle vi återvänder till? Pandemin slog extra hårt mot låginkomsttagare, människor med utländsk bakgrund och mot äldre. Samtidigt som andra njöt av att få mer tid hemma eller jobbade i branscher som blomstrade. Är samhället mer splittrat nu? Har åsikter om hanteringen spett på polariseringen? Frågan om tvång eller frivillighet när det gäller vaccination av vårdpersonal har gått het. Många har velat att staten ska lägga sig i mer. Och vi har förundrats och kanske skrämts av hur anpassningsbara vi är. Filosofiska rummet om vad det är för ett Sverige som öppnar upp. Med Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som har ägnat sig åt efterverkningar av kriser bland annat. Per Baun, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet. Och Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Välkomna hit.
Tackar.
Tack så mycket.
Och välkomna alla lyssnare. Ja, nu när samhället då öppnar upp igen, har ni lärt er någonting av den här coronakrisen som ni plockar med er, både på ett personligt plan och på ett professionellt? Vad säger Joakim Palme?
Ja, på ett personligt plan tycker jag att man lär sig att inte ta saker och ting för givet och att man kan göra saker och ting annorlunda. Och på det professionella plan tycker jag nog mer att det handlat om brister som jag tycker har uppstått i det akademiska och politiska samtalet, där vi inte riktigt tycker jag har utnyttjat vår förmåga att lära oss nya saker.
Kan du säga lite mer kort om
det? Ja, att det blivit, diskussionen har blivit väldigt polariserad och att vi inte riktigt har förmått upprätthålla liksom den seminariekultur som vi i akademin odlar till vardags i de offentliga diskussionerna. Och att det gjort det har blivit en onödig polariserad diskussion, men kanske också till sämre beslutsfattande.
Mm. Åsa Wikfors, du nickar.
Ja, det gör jag. Alltså vad det gäller det här på det mer professionella så har jag också reflekterat mycket runt hur forskare kommunicerar med varandra, samband mellan vetenskap och politik. Det finns mycket att fundera runt det i det här sammanhanget. Och jag har blivit kanske lite ledsen över att kommunikationen mellan forskare emellanåt har fungerat så pass dåligt då. Men det är klart, när vi blir rädda, när vi blir engagerade, när vi blir upprörda kan det bli så här.
Och personligt då?
Ja, men det, alltså en sak jag tänker mycket på är att man får ju, man stiger tillbaka från livet om man har privilegiet att göra det då, som vi som akademiker har haft. För det är ju inte alla som har kunnat, men det ger ju ögonblick för tid för eftertanke och funderingar över liksom vad är det jag verkligen värderar i min vardag annars. Vad vill jag ha tillbaka? Vad kan jag vara utan? Det är någonting, det är tid för reflektion runt det. Vad saknar jag verkligen?
Och ja, vad var det då?
Ja, vänner. Ja, det sociala.
Per Baun, vad säger du? Finns det något du plockar med dig?
Ja, alltså på det personliga planet så tycker jag nog att det framförallt är att man lär sig att ha någon sorts egen ansvar för sin säkerhet. Därför att de rekommendationer som går ut handlar ju framförallt om att se till att inte vården blir överbelastad. De är på ett kollektivt plan. Och sen säger man då att individer får ha då ett stort ansvar liksom för hur man skyddar sig själv och att man skyddar andra i sin omgivning. Och då får man lägga upp sina egna rutiner för detta. Så att det är en del av det här egenansvaret. Att man kan ju inte bara läsa av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, utan man måste ju också ha en idé, vad innebär detta för mig i vardagen? Och i mitt fall så innebar det ju att i praktiken att jag slutade äta lunch ute under 1,5 år. Liksom då, och att det var ett minimum av resor och att man avstod från fysiska möten. Även sådana som var i grupper som var mindre än 50 och mindre än 8 till och med också.
Men menar du att det här kvarstår också nu när samhället öppnar? Eller något?
Nej, det gör det ju inte på samma sätt. Men alltså, om vi talar om vad man lärde sig under pandemin så var det ju att man fick utforma så att säga, liksom någon sorts idé om vad är mina så att säga, säkerhetsgränser, vad kan jag göra och vad bör jag göra? På det professionella planet, alltså den frågan kan man ju ta på två sätt. Det ena kan man säga hur fullgör jag mitt jobb under pandemin när så att säga, till exempel undervisning ligger på distans? Och den sidan tycker jag fungerade faktiskt ganska bra. Alltså att vi hade en snabb och åtminstone i mitt fall tycker jag liksom att det var inte så svårt att gå över till en digitaliserad form av undervisning. Den andra sidan av professionalitet som ni tangerar liksom här, det handlar ju då om hur man utifrån sitt ämnesområde tycker liksom att den här pandemin och pandemihanteringen utvecklas. Och jag kan väl säga som att visst det fanns polarisering, men jag är inte säker på att polarisering alltid är något problem heller. Och man ska ju klart för sig att Sverige hade en väldigt hög dödlighet och vi har förlorat 15 000 människor liksom i den här pandemin, och den frågan kvarstår ju fortfarande om detta var en nödvändig sakernas natur. Och givet de effekterna så får man nog räkna med att det blir en ifrågasättande av strategin, och det är snarast förvånat inte mer ifrågasättande. Och att på de presskonferenser som anordnas har det ofta varit utländska journalister snarare än svenska som har drivit de spetsiga frågorna till Folkhälsomyndigheten.
Vi kan dyka ner alldeles strax mer i det här med frågan om polarisering. Jag tänkte vi skulle slänga in en till bakgrundsfakta kan man väl säga. De senaste uppgifterna om hur det ser ut med förtroendet för myndigheterna i spåren av pandemin, det är något som man brukar använda ändå som ett slags temperaturmätare på hur det står till i samhället. Enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet så steg förtroendet i början av pandemin våren 2020. Men sen så har det sjunkit, och i våras så låg förtroendet på ungefär samma nivå som före pandemin. Det är enligt de senaste siffrorna som kom härom veckan. Och du var inne på det här då, om att det inte så att säga har gett större utslag med den kritik som fanns mot strategin och så. Vad är dina tankar kring den här uppgiften om förtroende?
Ja, alltså det här med att förtroendet ganska snabbt återställs. Jag tror att en lite spekulativ men inte helt orimlig förklaring är att vi har en ganska stor historielöshet i vårt samhälle. Man tenderar att glömma det som inte är omedelbart aktuellt för dörren. Jag menar, hur många kommer ihåg tsunamikatastrofen eller är upprörda över hur illa den hanterades på sin tid? Man lägger saker och ting bakom sig, man vänder blad som det heter och går vidare. Så att en viss typ av historielöshet gör liksom att man rätt fort glömmer bort, och att man vänjer sig vid att nu har det hänt, nu ska vi titta framåt, och de döda har ingen röst i sammanhanget så de hörs inte längre. Så att då lämnar man det bakom sig. Och på samma sak också, vi har en viss typ av anpassningstänkande. Ett populärt uttryck i Sverige är att man ska gilla läget. Vilket innebär att när man ser att man inte tycker att man kan göra mycket åt det, då rycker man på axlarna och så säger man nu ska vi vara konstruktiva och så går vi vidare. Och då är det enklaste sättet liksom att man bejakar så att säga de auktoriteter som man har runt omkring sig snarare än att ifrågasätta dem, därför man blir ändå inte av med dem. Och så småningom så hoppas man att det här ska lägga sig och så går man vidare och så är det som ingenting har hänt.
Vad gör ni andra för reflektioner kring det här med förtroendet och att det var på ungefär normal nivå, om man kan säga så, i våras?
Per utgår från att folk har fel här i sin analys av de förändrade nivåerna på då förtroendet. Och det är ju en spekulation. En annan spekulation kan ju vara att de faktiskt gör en rationell värdering av sakernas tillstånd. Och jag tycker väl att det vi vet tidigare från hur människor fäster tilltro till samhällsinstitutioner är ju mycket baserat på faktiska erfarenheter. Och i den mån som man har haft dåliga erfarenheter så sätter det avtryck på förtroendet för samhällsinstitutioner. Så att, det är väl en öppen fråga helt enkelt vad det egentligen handlar om.
Jag tänker att oavsett om man tänker sig att människor har rätt eller fel i sin bedömning, så var det ju ändå mycket debatt och kritik mot strategin under våren.
Ja, nej, men jag instämmer i detta att jag tror att det förtroendet är tillbaka där det var förut. Det är klart flera faktorer, men en är naturligtvis att den där väldigt förenklade bilden för eller mot någon slags strategi som inte riktigt tydligt formuleras vad det betyder exakt. Ingår uppdelning mellan regioner och kommuner och stater? Ingår det? Vad ingår i det här exakt? Jag tror att det som hände över tid här var att komplexiteten blev tydligare för alla inblandade i debatten, och det hänger samman med att debatten la sig lite grann helt enkelt. Att det var inte så enkelt att Sveriges strategi så kallade avvek radikalt från andra länder som vissa tidningar ville framställa, internationella tidningar också. Men det var inte heller så att det var precis, det var en komplexitet i det där. Många länder som låg väldigt långt från oss från början, om jag hade lockdown så stängde skolor. De slutade med lockdown så öppnade skolor, så att det närmade sig. Så det blev en komplexitet som blev allt tydligare. Och där det tror jag förtroendet i slutändan reflekterade den insikten om komplexiteten i det här.
Om vi då skulle gå vidare med de konflikter som ni också har varit inne på i filosofiska rummet, som ju handlar om vilket samhälle vi återvänder till nu när det öppnar upp. Med Joakim Palme, professor i statsvetenskap, Per Baun, professor i praktisk filosofi, och Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi. Ni var ju inne på det här med polarisering mellan forskare och kommunikationen mellan vetenskap och politik. Är det liksom en ny konflikt?
Nej,
som vi har sett?
Tycker jag inte. Det ser vi ju på andra områden också. Jag har hållit på en del kring migrationspolitik, som är en annan sån här het fråga som är då väldigt emotionellt driven ofta, och där det är svårt för forskningen att spela en roll, därför att ja, dels riskar den själv att bli politiserad, och sen att föra ut det här i den allmänna debatten blir ja, till och med då hotfullt, därför att vissa uppfattningar uppfattas då som obekväma av olika sidor på olika sätt. Så att jag tycker att det finns många likheter med andra liksom heta debatter också. Jag ska väl säga att jag inledde med att säga att jag tycker att vi har varit misslyckats med det potential som funnits. Samtidigt har det ju bedrivit ett väldigt systematiskt folkbildningsarbete här av virologer och epidemiologer. Och på det sättet så tycker jag att i alla fall har min kunskapsnivå ökat högst väsentligt, och jag tycker att jag har blivit bättre rustad genom att lyssna på olika, att också värdera Folkhälsomyndigheten eller andras rekommendationer. Så att jag tycker att finns likheter, och att det finns liksom ändå viss progression, men ändå att det finns de här svårigheterna när det blir starka emotioner. Och det är klart att det finns det när så mycket har stått på ett spel som Per var inne på.
Mm. Per Baun, du var inne på att det inte kunde nödvändigtvis vara dåligt med polarisering.
Nej, alltså allting beror ju på vad man lägger in i det begreppet. Alltså om man med polarisering enbart menar att det finns skarpa och oförenliga ståndpunkter som bryts mot varandra i en debatt, och att den debatten ibland kan också bli känslomässigt intensiv, det tycker jag snarast är ett hälsotecken för en demokrati. Problemet med polarisering är när det övergår till att man kastar sten på varandra, eller när det går över till hatangrepp mot enskilda individer, eller när man börjar säga att vissa åsikter ska inte få förekomma överhuvudtaget i debatten. Då är det en form av intolerans och oförsonlighet som inte någon kan känna på, varken debatten, samhället eller den vetenskapliga tänkandet. Men jag tror inte att vi kan räkna med att frågor som i någon mening har lämnat seminarierummen och övergått till att bli en samhällsfråga, att de kan hanteras med samma logik som gäller i seminarierummet, utan det blir en annan typ av intensitet. Och pandemihanteringen och även krisåtgärderna var ju den typen av frågor som inte enbart var teoretiska frågor om vad som är rätt och fel, utan som fick genomgripande inslag i människors liv och därför berörde folk också.
Ja, alltså det är en viktig poäng att vi ska vara tydliga med det här polariseringsbegreppet som är väldigt slirigt, kan betyda många olika saker. Det jag tycker var problematiskt med den här offentliga debatten som fördes av en del forskare och andra är två saker. För det första att man inte alltid höll isär vetenskapligt faktaunderlag från målvärderingar då. För politiska beslut handlar alltid om båda delar då. Och som forskare, som virologer eller vad du är, så har du expertis vad det gäller det vetenskapliga faktaunderlaget, men du har inte expertis vad det gäller målen. Utan de ska vi debattera offentligt, de ska komma från de folkvalda via medborgarna. Då. Så att där tyckte jag ibland när expert gick in och uttalade sig väldigt säkert om olika, rekommenderar vissa policies, det tycker jag inte man ska göra, utan att vara väldigt tydlig då med att det här är min expertis, virologi eller vad det kan vara. Nu går jag bortom den och uttalar mig vad jag tycker vi bör göra. För alla de här bör handlar alltid om gömda målkonflikter av olika slag. Det finns målkonflikter som att minimera smittspridningen eller se till att barnen klarar sin skolgång. Det finns mängder av konflikter. Och de måste vi prata om och vara tydliga med att vetenskapen dikterar inte de besluten. Det tycker jag sköttes dåligt. Det är det första. Det andra är det här som Per var inne på, att vissa forskare i debatten inte var känslomässigt lugna och blev direkt hatiska och otrevliga mot andra forskare. Och det tycker jag, så får man inte agera i det offentliga som forskare.
Men hörni, om vi försöker bena ut vad som är kvar nu så att säga av det här, om vi pratar om det nya samhället som öppnar, är det värderingskonflikter till exempel, eller värdekonflikter som man har fått syn på under pandemin som inte var lika tydliga som förut?
Det kan det ju absolut
kan man vara. Hitta något,
ja, det tror jag. Det finns ju olika konflikter man kan se här som har med att göra, hur hanterar man en situation när sjukvården blir överbelastad och så vidare. Det är klart att det gör. Och också större frågor som liksom, hur pass viktigt är det för oss? I Sverige har ju strategin avviket bland annat för att vi höll oss ganska hårt, som här grundlagsskyddade rättigheterna att röra sig på fritt på gator och torg och sådär. Vi har ju inte en situation där vi i en civil kris kan gå bortom dem och stänga av de rättigheterna så att säga, och stänga in folk. Men vi kanske ska diskutera om vi vill ha det, om den möjligheten att göra det eller inte. Vi kunde inte göra en lockdown i Sverige. Vill vi att kunna ha möjligheten att upphäva de här grundläggande rättigheterna under en civil kris och inte bara en krigstid? Ja, det är någonting vi kan diskutera, och det är en sån där värderingsfråga som jag tror kommer dyka upp nu.
Jag tror i och för sig att regeringsformen medger betydande inskränkningar med hänvisning till spridande av farsot, som det står i en av paragraferna. Sen huruvida man vill testa de paragraferna eller inte, det är en annan femma.
Men frågan är väl då, har det skett någon värdeförskjutning som ni kan se, att vi skulle gå mot en sån större acceptans eller vilja att då sätta den här tryggheten då kanske för friheten?
Alltså det är ju så här att det är inte bara en fråga om frihet kontra någonting annat, utan det är också frihet mot frihet, därför den enes frihet är den andres ofrihet. Och den frågan kommer ju egentligen upp nu också när man diskuterar huruvida de som är mottagare utav vård i hemmet, hur de ska skydda sig mot eventuellt ovaccinerad vårdpersonal. För att kunna göra det säkert, alltså vårdpersonalens frihet att inte vaccinera sig ställs ju mot mottagarens frihet att slippa bli smittad. Och så det är en frihet mot frihet. Det är alltid så liksom att varje typ av påbud, varje typ av frihet eller inskränkning i frihet gynnar vissa och missgynnar andra. Så att det måste man också ha klart för sig. Och sen tror jag också att bakom det, man talar om polariseringen i Sverige, så tror jag att det är paradoxalt nog att man hittar den svenska konflikträdslan också, som gör att man inte från början är kanske beredd att tala om vad priset är för olika tänkbara strategier. Danmark hade till exempel, i samband med att de öppnade upp efter pandemin, så sa de också att denna öppning kommer att medföra sig och så många fler sjukfall och sig och så många dödsfall. Detta är priset vi betalar, men vi anser att det är värt att göra detta. Med den typen av så att säga öppenhet så kan man ju från början börja diskutera också vad är målet och vad är medlen. Liksom då, därför då blir ju målen tydliga. Vi anser att det här målet är viktigare än det andra målet. Men om man hela tiden låtsas som att vi gör vad vi kan för att ingen ska bli sjuk eller dö, då får man ju ställa det här problemet. Men varför blir det så många som blir sjuka och dö? Och
då har jag känner vi faktiskt inte igen den där beskrivningen som du gör, Per. Men jag håller med om att den här värdediskussionen är viktig och att det bör föras då ett, tycker jag, öppet demokratiskt samtal. Jag ser ändå att det har skett en förskjutning i vår acceptans i vad staten kan tvinga medborgarna att göra på lite olika sätt då, eller förbjuda medborgarna att göra. Och sen är det frågan om är vi beredda att sätta det på pränt i större utsträckning än som varit fallet. Och sen är det ju också att det har varit viss slagighet i hur vi hanterat smittskyddsfrågor, så att 2004 års lag framstår som en reaktion mot delvis drakoniska inslag i tidigare smittskyddslagstiftningar. Och det kanske är så att nu är det dags att titta på det igen. Är detta rimligt då? Med hänsyn till effekterna för tredje part. Men jag kommer tillbaka till det här med konsensuskultur. Så finns det ju liksom en annan typ av svårighet som jag ser som större. Det är det här med att vi har drivit forskningen på till exempel klimatområdet mot konsensus. Vi har en internationell panel som liksom definierar vad som är etablerad sanning. Och det är klart att där vet vi att det är saker och ting som kommer förändra. Det är inte sanningar för evigt, och vi kommer aldrig riktigt fram till en absolut sanning, utan det är liksom pågående processer. Och jag tror att vi, det risken är att vi liksom tvingar forskningen in i en liksom konsensuskultur, och det sker på andra områden, medicin och annat då, för att man vill få procedurer etablerade och så. Men jag tror att...
Vem är det som tvingar in forskningen i en konsensuskultur?
Nej, men att man vill liksom komma överens om vad är den bästa behandlingen. Och då om du då forskningen pekar åt lite olika håll, så måste man ändå sätta ner foten. Men då tycker jag då det som pågår i seminarierummet är att man ständigt ifrågasätter de etablerade sanningarna. Och det är det som vi måste öppna upp för, att också i samhället bjuda in till den typen av diskussioner, utan att vi liksom kommer i total relativism och liksom förskjuter liksom vetenskap och kunskap som vägledande för våra beslut och handlingar. Mm.
Det där är ju en intressant dimension i den här relationen mellan vetenskap och politik då. Politiken måste handla även när vetenskapen inte levererar säkra svar. Och hur ska man göra det då? Och man har ju sett då också att olika politiker handlar på väldigt olika sätt beroende på därför att det var så mycket vi inte visste, och det var så mycket osäkerhet under det här. Och det var intressant att se hur kunskapen växte fram med flera bakslag på vägen då, men ändå mer och mer hela vägen, så att man fick se så att säga i realtid hur vetenskap fungerar. Det har varit en intressant sak i pandemin, men samtidigt måste politikerna agera trots att vi inte har säkerhet, och det ligger i sakens natur.
Har det skett något slags förskjutning då mellan experter och politiker när det gäller makt? För det var ju någonting som också diskuterades och som vi också gjorde ett program om för övrigt.
Ja, det gjorde vi. Och det är ju för att en svensk modell avviker lite grann där, i och med att vi har den här förvaltningsmodellen där experterna har lite större självständighet vis-à-vis politiken än i andra länder. Nej, men jag tror det har blivit jag märker ju, jag åker på mycket konferenser där vi diskuterar sådana frågor. Det har blivit ett ämne som många pratar om. Vilken roll bör experterna ha i en demokrati? De är inte folkvalda, men de behövs för vettiga beslut. Vilken roll ska de då ha? Och det ser ju olika ut i olika länder, och det där är en intressant diskussion.
Och det tycker jag man egentligen bör kunna driva en diskussion oavsett vilken uppfattning man har om hur väl Folkhälsomyndigheten lyckades i sin uppgift. Mm. Därför att det är ändå så att när man tittar på en del andra länders liksom, politiska reaktioner har de varit styrda i väldigt stor utsträckning av, eller i vissa fall i väldigt stor utsträckning av politiska hänsyn. Och så har svenska modellen varit extrem i meningen att man låtit sig styras då av en sån här expertmyndighet. Och jag tycker att frågan är för stor för att för liksom avgöras av ett enda fall, och just hur Folkhälsomyndigheten sköttes under den här pandemin. Mm.
Däremot kan man ju säga att politikerna måste ju ha det kuraget att gå fram och definiera de här målen som de sen vill ha experternas hjälp med att lösa. Så att de ska ju definiera liksom något värde, så det här vill vi upp då och tala om för oss hur vi ska komma dit. Och så expedierade vi de nödvändiga lagarna efter detta.
Sa Per Baum, professor i praktisk filosofi, med i detta samtal i Filosofiska rummet, om det finns något nytt som möter oss nu när samhället öppnar igen. Joakim Palme, professor i statsvetenskap, och Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi, deltar också. Hörrni, vissa grupper drabbades ju hårdare än andra av smittan och av nedstängningar. Det var äldre och människor som inte kunde jobba hemifrån. Även yngre oetablerade som förlorade jobbet, som inte kunde gå till universitetet eller gymnasiet. Utrikesfödda låginkomsttagare. Att den här krisen satte ljuset på klyftor i samhället, ställer det några särskilda krav på oss nu? Behöver de här klyftorna hanteras, Per Baum? Vad säger du?
Ja, alltså, det tror jag nog att politiker är medvetna om också i någon mening, att man måste hantera. Alltså, det kan ju handla om, utöver de saker du nämner, frågor om arbetslöshet och annat som har inträffat i spåren av den ekonomiska effekter av pandemin. Frågan om riktade informationsinsatser till exempel. Hur väl fungerar egentligen informationsspridningen till grupper som inte har svenska som modersmål till exempel? Sveriges Television hade ju någon notis om detta för ett bra tag sedan, där de pekade på att i översättningar till somaliska grupper i Sverige så hade ordet för äldre blivit ersatt med ord för oduglig. Och då funderar man till exempel, vad är det annat som kan gå fel om man kan göra den typen av fel? Och de som höll i de här sakerna, de pekade på liksom att problemet är att vi har inte så många som är så språkligt kompetenta att vi kan garantera att vi får ut rätt information. Liksom. Det är ingen som dubbelkollar detta. Och där är det uppenbart att där har man ju också ett problem. Man påpekar ju ofta att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, men har vi en krisberedskap som är mångkulturell i det sammanhanget? Och ofta är det så att hanterandet av en kris på sikt skapar förutsättningar för en annan. Man skulle lösa en humanitär kris för ett antal år sedan och då hade man en stark tillströmning utav flyktingmottagning. Liksom, va? Det innebär ju att de sitter inte liksom idag på kanske världens bästa jobb, liksom, utan i den mån de har ett jobb så är de ofta i de här låginkomstjobben som man pratar om nu. Och då har man det problemet att hantera istället. Va? Så att, det är också det här med att ha ett långsiktigt tänkande omkring politiken och tänka i termer av vilka är de möjliga riskgrupperna i framtiden för olika sådana här händelser. För att det var ju mer än ett avseende som man var lite grann togs på sängen när den här pandemin kom. Liksom. Alltså att krisberedskapen uppenbarligen inte var den bästa.
Joakim Palme, vad säger du? Behöver vi hantera de här klyftorna som då sattes ljus på under pandemin?
Ja, det är väl en värderingsfråga om vi bekymrar oss om ojämlikheter mellan olika grupper i samhället. Och vad som kanske är speciellt med det här med pandemin är att det har visat sig att i den mån som vi är dåliga på att hantera situationen för just de här grupperna som Per beskriver, de som har jobb till exempel i äldreomsorg och vård. Om vi inte lyckas få med dem och skydda dem, ja då exponerar vi då äldre och då i det här fallet särskilt svaga personer att hantera just det här viruset. Så att det är väl ett exempel på att det är inte bara en fråga om värderingar i synen på de här gruppernas rättigheter att leva ett värdigt liv, utan också att det får återverkningar på samhället.
Men hur stor betydelse har den här typen av saker för till exempel splittringen i ett samhälle? Blir samhället mer splittrat när sånt här inträffar då och vissa drabbas hårdare än andra?
Jag tror att det är helt öppet. Därför att vi har ju en stor enhet i politiken om det här att vi behöver uppgradera äldreomsorgen. Och att en viktig del är att skapa bättre villkor och utbildning för den personal som jobbar där. Så att här finns det ju uppenbarligen en möjlighet till att säga, tajta ihop samhället. Men det är klart att vi ser nu att det är grupper som har hamnat ganska långt ifrån arbetsmarknaden under pandemin, därför att de har i den mån har haft någon arbetslivserfarenhet, jobbat i branscher då som varit hårt drabbade. Så det är liksom återigen en fråga, blir återhämtningen så pass kraftig att vi så här, läker skadorna av de här såren som bildades under pandemin för de här grupperna?
Du har ju tittat på kriser, bland annat på 90-talskrisen i Sverige tidigare. Vad är det som händer i en kris? Det uppstår skulder, berättade du.
Ja, alltså, man kan ju säga att under 90-talskrisen så uppstod en stor statsskuld. Men det var också sociala underskott som liksom bestod efter ett årtionde. Och efter flera års återhämtning så var det fortfarande ungdomar, ensamstående mödrar och de som var utrikesfödda som hade halkat efter. Och det är klart att det kräver ju att man får en uthållig återhämtning om också de grupperna ska komma med i samhällsutvecklingen. Nu gjorde ju många det och vi vet ju att vi hade ju den här stora gruppen av utrikesfödda från forna Jugoslavien som kom hit och de klarade sig så småningom väldigt väl. De flesta ungdomar också, men det är klart att risken är att vi får grupper då som aldrig kommer tillbaka efter sådana här kriser.
Finns det något slags moralisk skuld mot dem som både uppoffrade sig men också drabbades extra hårt?
Ja, det tycker jag nog att man kan säga. Men frågan är så att säga, hur och av vem den skulden ska betalas. Vårdpersonal har ju fått kort på knäna. Det finns ju rätt mycket rapporter om detta under pandemin. Men vad som händer nu, det är ju att de kommer inte tillbaka till någon belöning, utan nu ska man tvärtom beta av en annan skuld, den så kallade vårdskulden, alltså inställda operationer som ska göras nu istället. Och Sverige hade ju problem med tillgänglighet i vården redan tidigare med långa köer, och de har ju förstärkts. Så att vårdpersonalen nu utsätts ju snarast för ytterligare en börda liksom att ta sig an direkt efter pandemin, att börja ta itu med detta. Så att tyvärr är inte detta den rättvisaste av situationer man ställs inför heller.
Åsa Wikvård, vad säger du? Ser du någon slags moralisk skuld?
Ja, men jag vet inte vad det begreppet betyder riktigt, men det är klart att det finns grupper som har varit otroligt mycket mer utsatta och som bör stöttas på olika sätt nu. Det har slagit väldigt ojämlikt det här, och det gör ju kriser generellt, men klimatkrisen gör det på en global nivå då. Men det gjorde den här krisen här också. Jag har ju till den privilegierade gruppen då, som har suttit hemma och dessutom haft kul i min ungdom och kan vara nöjd och glad med det. Och jag tyckte synd om både ungdomar och gamla människor i det här. Så att visst har den slagit ojämlikt, och visst finns det människor som har gått på knäna som behöver allt stöd de kan få nu. Det är ju inget fel.
Och vem ska betala och hur då, om man
ja,
tänker
det får
sig
ju samhället betala på något vis. Man måste ju se till att sjukvårdspersonal får den ledighet de behöver till exempel. Och rimlig ekonomisk kompensation för sitt hårda arbete och så. Det där får man ju diskutera.
Mm. Vi var ju inne på det här med den snabba anpassningen som också skedde. Det har ju uttryckts någon slags häpnad över hur genomgripande och snabbt vi anpassade oss till en ny verklighet med hemmajobb och myndigheternas dagliga presskonferens och så vidare. Är ni förvånade över att vi ställde om så mycket så fort?
Egentligen inte, därför att det finns rätt god historisk dokumentation om hur människor som hamnar i långvariga krissituationer, krigssituationer och annat ganska snabbt lär sig att hantera den här situationen också. Det innebär inte att de trivs med den eller att de tycker att det på något sätt är behagligt, men alltså att man lär sig vad som är nödvändigt att göra för att ta sig igenom det här. Och nödvändigheten är en stor läromästare, och det finns rätt mycket historisk evidens för att människor har den här. Vi är ju anpassningsbara, det är ju vad det innebär att vara människa. Det är ju också en del av vår kreativitet liksom, att vara anpassningsbar även till olustiga situationer.
Har vi blivit ännu mer anpassningsbara nu när vi har gått igenom den här krisen nästa gång det händer, Joakim Palme?
Ja, det återstår verkligen det. Men jag tycker väl ändå att det har varit några anmärkningsvärda anpassningar. Jag tänker på att vi har haft de här digitala instrumenten för att bedriva undervisning, inte bara på universitet och högskolor utan också i andra sammanhang. Och att vi har kunnat upprätthålla en hel del kontakt på det sättet, på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Och sen tycker jag väl också att det är tydligt att olika samhällen har haft olika förutsättningar att vara anpassningsbara, och vi har ju så att säga använt våra sociala trygghetssystem för att stödja grupper som har blivit permitterade och med smittskyddspenning och så vidare, och det har ju fungerat ändå påfallande väl, och det tycker jag då att det har inte varit utan ansträngning. Så på det sättet så tror jag att det är viktigt att ta med sig den här tanken efter en kris, att det som är otänkbart att klara av i ett läge kan i själva verket vara tänkbart att hantera, och att det kanske också skulle kunna sätta upp våra målsättningar, att vi höjer ribban för vad vi faktiskt vill åstadkomma med samhällsutvecklingen. Så att det inte liksom fastnar i det här, att det går i alla fall inte.
Åsa Wikvård, vi såg ju nationell samling och politisk borgfred då i början när vi ställde om också. Vad säger du som har siktet också inställt så mycket på det här med demokratin och debatten? Är det en farlig reaktion eller...
Ja, alltså det är ju väldigt naturligt när en kris slår till att man sluter upp bakom sina politiska ledare då, och att det politiska käbblet lägger sig en stund. Det ingick ju också lite grann i situationen att det fanns den enorma osäkerheten som jag var inne på förut. Och det gjorde ju att ingen politiker ville riktigt ifrågasätta de val som gjordes, eftersom de visste inte bättre själv om man kanske skulle sitta där och se inte så lyckad ut om man gjorde det senare då. Men det är klart att det finns en risk med att man inte ifrågasätter och diskuterar och debatterar saker mer initialt bland politiker då. Det är någonting som en sån här fråga fråga som har kommit upp. Så det är visst, man behöver diskutera svåra beslut så mycket det går i den offentliga debatten och bland politiker i ett samhälle, i en demokrati. Sen är det väl inte, jag menar, man kan säga så här att kriser kan ju ibland verkligen skada ett samhälle på det viset att de kan användas. Man kan använda en kris och det finns politiska rörelser som gör det väldigt medvetet eller som till och med försöker upphöja samhällsproblem till en kris för att skylla på någon. Det är ju liksom välkänd politisk strategi. Men den här, vad som var intressant med den här krisen på det sättet var ju att det var lite svårt att skylla på någon. Det var en mutation på ett virus. Konspirationsteori bygger ju på att skylla på någon. Man kan skylla på Bill Gates eller vem man nu vill skylla på som har kokat ihop det här viruset i ett laboratorium eller vilken konspirationsteori man då har. Och vissa sådana försök har ju gjorts och det har ju också lett till väldigt lågt förtroende för myndigheter och för vaccinprogram och liknande saker. Så det gör stor skada. Men den här krisen, det var lite, låg i dess natur att den kunde inte riktigt utnyttjas för de politiska syftena därför att det var ingens fel riktigt. Det var också en kris där man behövde vetenskapen för att lösa den. Man kunde inte skylla på eliten som man gör ibland. Och vi behövde gå samman för att gemensamt klara av det här. Så på många sätt så var det en kris som... Vad det blir på sikt, det vet vi inte än. Men jag tror ändå inte det var en kris som omedelbart fördjupade splittringen i samhället, även om vi bråkar väldigt mycket om vissa frågor. Så jag tror inte att skadorna på det sättet blir så långvariga. Då är ju, migrationsfrågorna är ju mycket, mycket mer av det slaget då, skulle jag säga.
Per Baum, vad säger du?
Nej, jag tror inte heller att det blir några långvariga skador utav så att säga, själva pandemikrisen på det sättet. Däremot så kan man ju fundera på de långsiktiga lärdomarna. Blir vi bättre på krisberedskap i framtiden? Blir vi någonsin bättre på detta? För att där finns ett problem med Sverige som samhälle ibland tycker att det är lite dålig inlärningskurva. För att man går igenom lite kriser där. Så man hade ett tsunami 2004 och så har man nu detta liksom. Och det är som att man hela tiden verkar tycka att det var någonting nytt och hur ska vi hantera detta? Så har man inga beredskapslager.
Vi kan väl bolla det till Joakim Palme som ändå forskar på det här med kriser. Blir vi bättre på att hantera en kris nu efter
detta? Ja, det tror jag. Jag tror det, och om man drar då, linjen tillbaka till 30-talet så såg vi att den krisen etablerade ett politiskt samarbete som gav grund för en stabilitet i den ekonomiska politiken också på arbetslöshetssidan. Sen ser vi 90-talskrisen var ju också drev samman de politiska blocken till att ta tuffa och nödvändiga beslut för att sanera statens finanser. Även under finanskrisen så fanns det en stor enighet om och faktiskt en väldigt stor beredskap att hantera den. Det var ju bara att dra fram byrålådan och köra samma program för att rädda de finansiella institutionerna i samhället. Och jag tror att den här då pandemikrisen har gjort oss bättre att hantera den typen av kriser. Så kan man ju fråga sig om det också gjort oss bättre förberedda att också hantera andra kriser. Och då tror jag att det är viktigt att vi tar just det här lärandet på allvar. Och nu har vi en coronakommission som kanske inte har det som första mål, så att säga. Men att vi borde ta också den saken vidare. Sen tror jag då också att vi behöver ju göra den här utredningen. Vad som gick bra, vad som gick dåligt och vad som kunnat göra bättre oavsett om... Vi liksom, använder det för att liksom, utkräva ansvar i politiska val eller inte, så tror jag att det är viktigt för att man inte ska fastna här att man bara är enig under kristiden.
Hörrni, vad tror ni kommer leva kvar då efter pandemin? Om vi går till exempel, säg att vi går 10-20 år framåt i tiden. Finns det någonting som det här har lämnat som kommer att bestå?
Ja, det beror ju på, därför att en sak som man skulle säga just apropå det här med att dra lärdomar och kriser, det är hur man knyter historia till framtid. Och då måste man ju ha någon typ av historiemedveten så att man faktiskt 20 år senare kommer ihåg att det fanns någonting sånt som en pandemikris, och vad gick rätt och vad gick fel i den. Därför att Sverige brister, tror jag, lite grann i det här avseendet. Alltså det är att så fort någonting är över så är det passé, och det som är passé, det behöver vi inte gå tillbaka och titta på. Så att, och därför blir man överraskad gång på gång. Om man ser på våra nordiska grannländer, så lever de fortfarande med minnet av ockupation och deltagande i andra världskriget. Både Danmark, Norge och Finland liksom har krigserfarenheter från detta. Och det påverkar också, tror jag, beredskapsattityden när andra typer av kriser inträffar. Sverige har ju till all lycka varit förskonat från den typen av konflikter. Men i gengäld har man också blivit slapp när det gäller liksom att tänka sig möjligheten av att råka ut för såna här saker. Därför att man har det inte aktivt i medvetandet, och man är inte speciellt intresserad av att lära från historien.
Åsa Wikborg, vad säger du? Finns det något som kommer leva kvar, tror du, 10-20 år efter det här? Eller lider vi av total kollektiv minnesförlust?
Nej, men det är klart
framledes.
Att, ja, nej, det kommer ju sätta spår. Vilka spår vet vi ju inte än. Det kommer nog ta lång tid innan vi vet det. Det finns ju också många såna här liksom förändringar i livsstil. Människor flyttar ut från städerna. Det finns ju massa sådana saker som pågår nu. Hur långvarigt det blir, det vet vi inte riktigt. Kanske vi får en ny organisation för den här liksom relationen mellan statlig, regional och kommunal nivå när det gäller vissa typer av beslutsfatt, till exempel sjukvård då. Det kommer att sätta sina spår på olika sätt, men jag tror det är väldigt svårt att bedöma. Vi befinner oss på sätt och vis mitt uppe i det fortfarande då.
Joakim Palme.
Ja, och också därför att det beror på vilka beslut vi fattar. Så att en del av sakerna kan vi reparera, men det är klart att det är en ganska tuff uppgift, och då inte bara de här omedelbara vårdskulderna, utan också den här unga generationen som ändå verkar ha blivit märkt av pandemin. Vi ser i övervikt hos 4-åringar, vi ser hos gymnasieungdomar, vi ser det, tycker jag, och det är jag ganska oroad över mer generellt när det gäller det civila samhället. Jag ser det i min vardag på Uppsala universitet, att studentorganisationerna har blivit rejält bredsidade av pandemin. De är inte lika väl representerade och organiserade som de var, och vi ser samma med hembygdsföreningar, PRO, sådana som inte kunnat mötas under pandemin. Så att där tycker jag att det är nog lite oroande om vi inte då har förmågan att både få till den här samvaron, men också den organisering som gör det här samhället ganska rikt.
Men ser ni några positiva effekter då, om vi tänker, som vi har med oss nu, som liksom är förändrat i samhället, insikter som inte fanns då före pandemin? Per Band, vad säger du?
På ett existentiellt plan så är det en påminnelse om att vi lever våra liv utan garantier. Saker och ting kan hända, och man måste förhålla sig till detta på ett annat sätt. För att jag tror man gör sig själv en otjänst om man tror att dåliga saker, onda ting, inte händer. Och i den meningen så kanske det kan vara en påminnelse. Liksom då, och vad den sen gör med människor, det är ju, ser ju olika ut för olika fall. Men det ser jag kanske ändå kanske som, om man nu ska leta efter något positivt i någonting som är en händelse som i andra avseenden är väldigt befriad från positiva inslag, får jag säga.
Nej, men om man ser på det just existentiellt så tror jag det är precis det som jag var inne på också från början, att man får en möjlighet att reflektera över vad som är värdefullt i livet och vad som är strunt. Och det är nyttigt att bli påminn om det ibland, för man drar sig in i saker och man tappar lätt perspektivet. Och det tror jag många människor har vittnat om, att det här kommer jag inte längre att ägna mig åt. Jag bryr mig inte egentligen, men det här är väldigt viktigt för mig. Det är en viktig insikt.
Och här kom vännerna fram.
Här kom vännerna fram, till exempel, att vi är det sociala djuret. Just. Det blir så tydligt att det inte gick att ersätta riktigt av alla skärmtimmarna.
Ja, jag håller med om de existentiella reflektionerna, och skulle lägga till då det här samarbetet, om vi kan se att det liksom är framgångsrikt, så tror jag att det kan lägga grunden för strategier som kan hantera också andras kriser.
Och vilket samarbete var du pratade om nu?
Nej, jag tänker samarbeten på väldigt många leder. Dels med läkemedelsindustrin och staterna också på europeisk nivå har det på det hela taget varit otroligt framgångsrikt. Man har liksom förkortat produktion av vaccin dramatiskt på ett sätt som ingen kunde föreställa sig. Vi har med mellan stat och regioner, och vi har mellan, tycker jag då, också vetenskapssamhället och politiken. Även om vi inte liksom har nått något perfekt stadion, så tycker jag att vi fått erfarenheter som vi kan ta med oss framåt.
Mm. I den lite ljusare noten slutar filosofiska rummet den här gången, och vem vet, kanske kommer en framtid där vi kan berätta historier för barnbarnen om det märkvärdiga livet före corona. Ni har hört Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, som har ägnat sig åt efterverkningar av kriser, bland annat Per Baun, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet, och Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Tack för att ni var med. Tekniker, det var Tor Sigvardsson, Marie Liljedahl producerade, och jag heter Cecilia Strömberg. Vi hörs snart i nya filosofiska rum.